Den här söndagen så avslutar vi våran serie ur Johannes evangeliet och rubriken Jesus och Abraham är från Johannes 8, 48-59. Jag vet inte om det står så i din bibel, men i min predikobibel här så står det som överskrift faktiskt för det stycket. En rubrik som heter Jesus och Abraham. Och vi ska läsa den här bibeltexten. Jag kommer att läsa ur min bibel här, så det stämmer inte exakt med orden på väggen, men du kan följa med ändå. Judarna sa: har vi inte rätt när vi säger att du är samarier och att du är besatt? Jesus svarade: jag är inte besatt, utan jag ärar min fader, men ni skymfar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Sannerligen, jag säger er, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Judarna sa: nu vet vi att du är besatt. Abraham dog och profeterna likaså, men du säger att den som bevarar ditt ord aldrig någonsin ska möta döden. Skulle du vara större än vår fader Abraham? Han dog och profeterna dog. Vem tror du att du är? Jesus svarade: om jag själv förhärligar mig är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig. Han som ni säger är er Gud. Ni vet inte vem han är, men jag känner honom. Och om jag säger att jag inte känner honom så blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom och jag bevarar hans ord. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig. Judarna sa då till Jesus: du är inte 50 år och ändå har du sett Abraham. Han svarade: sannerligen, jag säger er, jag är och jag var innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet. Vem tror Jesus att han är? Ja, det är en fråga som kristna faktiskt har ställt sig ärligt under tusentals år. Vem tror Jesus från Nazaret att han är? Och den där frågan är faktiskt viktig för oss, för den speglar lite grann, eller den påverkar i väldigt stor utsträckning hur vi presenterar Jesus för människor runt omkring oss, beroende på vem vi ser att han tror att han är. Man kan ha en bild av Jesus att han är lite grann som Clark Kent. Ser du till Clark Kent? Har du läst Stålmannen? Clark Kent finns ju inte på riktigt. Han är ju bara en hittepå. För Stålmannen är ju liksom Stålmannen egentligen, och sen så tar han på sig en persona, en identitet. När han sätter på sig sina glasögon så låtsas han vara Clark Kent. En grabb ifrån Mellanwestern i USA som är liksom som vilken vem som helst. Lite tafatt och fumlig. Och som jobbar som reporter på en tidning och sådär. Och man kan ha en bild av Jesus att han är lite som Clark Kent. Han är egentligen liksom går runt och är Gud. Men han tar på sig en identitet som Jesus från Nazaret. Lite grann för att låtsas. Han är liksom ibland oss, men egentligen så är liksom han går runt och är Gud. Och så har han liksom en kostym som en människa för att vi ska kunna relatera till honom. Den bilden av Jesus kan man ha. Man kan också ha en bild av Jesus som blir lite granna likt Zeus. Ni vet, den grekiska mytologin. Har du läst grekisk mytologi? En del av er har, en del av er nickar, en del av er har inte gjort det. Nej, du har inte missat jättemycket om du inte har gjort det, men lite grann som en allmänbildning så kan man läsa grekisk mytologi. Zeus, han är ju en av de här, liksom, grekerna trodde att det fanns jättemånga gudar. Och att de var ungefär som vi, bara väldigt mycket starkare. Så den grekiska bilden av vad Gud är någonting helt annat än vad Bibeln beskriver att Gud är. Att de är liksom extra superkraftiga, men ganska mänskliga. Och ibland så tar Zeus på sig en människodräkt och så rör han sig bland människor och interagerar med dem. Men han är ju fortfarande liksom en gud i förklädnad. Den bilden kan man också ha av Jesus. Att, ja, men vi vet att Jesus är Gud. Och vi vet att han vandrade ibland oss. Och att han var ju liksom människa, men han var ju också Gud. Och då kan vi liksom bygga oss en mental bild där Jesus blir lite grann som en gud i förklädnad. Man kan också ha en bild av Jesus att han var en man som trodde sig vara Gud. Det finns det gott om människor som har den bilden. Att ja, men han gick runt och gjorde en massa påståenden, så de kan man inte se bort ifrån. Men han var ju egentligen en människa. Och sen sa han saker och hävdade saker och gjorde saker som där han påstod sig vara Gud. Om man har den bilden av Jesus så får man ju en helt annan historia om vad det han gjorde och sa och vad hans efterföljare sen tog upp betyder. Mm. Kan man ganska gå långt ifrån vad kärnan i tron egentligen är. Men om vi ska svara på frågan, vem tror Jesus att han är? Så måste vi börja med att ställa oss frågan, vem är Israels Gud? För det är det Jesus debatterar här. I det här stycket som börjar lite grann längre tidigare efter att de har kommit till Jesus med en kvinna som har ertappats i äktenskapsbrott i början på kapitel 8. Så kommer de ju till Jesus och vill att han ska döma den här kvinnan enligt Mose lag. Och straffet i Mose lag för äktenskapsbrott är att man skulle stenas till döds. Ni kan den här historien, den är välkänd. Jesus böjer sig ner och ritar i sanden. Och så säger han att den ibland er som är utan synd ska kasta första stenen på henne. Så han känns vid att ja, i Mose lag så är det föreskrivet. Äktenskapsbrott är ett allvarligt brott mot Torah. Det får man inte bara sopa under mattan och säga att det gör ingenting. Utan det ska dömas. Och den av er som är utan synd kastar första stenen. Varvid de äldste först och sen alla därefter. Tänker efter en stund och släpper sina stenar och går därifrån. Och slutar bara Jesus kvar och säger inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Men efter det stycket så börjar Jesus att tala till folket, till judarna som var där och kom släpandes med den här kvinnan. Och så talar han om vem han är. Och då är frågan, vad hörde de som lyssnade? Jo, de hörde att han gav anspråk på att vara Israels Gud. Det är vad hans ord betyder. Alltså inte Gud vem som helst, utan specifikt Israels Gud som mötte Mose i den brinnande busken och som var den som talade till Abraham. Och varför tar då Jesus upp Abraham? Jo, för att han visste att de som han talade till, de kunde sin bibel väldigt, väldigt väl. Det hörde liksom till den allmänna utbildningen och skolväsendet i Judén på den tiden, att man gick, började som ung man eller flicka, pojke eller flicka, att lära sig stora delar av den hebreiska bibeln utantill. Och det han talar om hittar vi i första Mosebok 15. Första Mosebok 15. Det är berättelsen om Abraham. Som precis har fått en kallelse från Gud att bryta upp ifrån sin fars släkt i det kaldeiska Ur. Och gå till landet Kanaan. Där Gud säger att jag ska utvälja dig. Och du ska bli fader till många folk. Och i första Mosebok 15 och 1 så står det så här i min bibel. En tid härefter kom Herrens ord i en syn till Abraham. Vem är Herrens ord? Jesus, det hittar vi ju i Johannes också. Johannesprologen, i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud och genom honom blev allting till som är till och utan honom blev ingenting till av det som finns till. Och ordet blev kött och bodde ibland oss. Så Johannes slår fast att när den hebreiska bibeln talar om Herrens ord Slå upp i din bibel om du har den med. Om ni ser på väggen i folkbibeln så står det Herrens ord med stora bokstäver. Vet du vad det indikerar i din bibel när det står Herren med stora bokstäver? Det innebär att precis att i grundtexten så står det JHVH eller YHVH, Jehova eller Yahweh. Guds namnet står där. Det namn som Gud gav åt Mose när Mose frågade vem ska jag säga har sänt mig? Där står Guds namnet Yahweh. Israels Gud. Så att om vi läser det här och tänker på vad texten egentligen säger så står det att därefter kom Yahwehs ord, Israels Guds ord kom till Abraham i en syn. Och han sa, var inte rädd Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Och sen sluter Herren ett förbund med Abraham. Det är det liksom hela kapitel 15 går ut på. Att han säger att din avkomma ska bli talrik. Som stjärnorna på himlen om du kan räkna dem. Du ska bli fader till många folk. Jag ska göra dig till ett stort folk, säger Gud till Abraham. Och Abraham säger, hur ska det gå till? Jag är ju barnlös. Det kommer att vara någon avlägsen släkting som ärver med mig när jag dör. Och jag är gammal. Du ska få en avkomling, säger Herren till honom. Och sen instiftar Gud ett förbund. Där Gud själv borgar för det här förbundet. Vi läser det från 12:e versen i det här stycket. Nej, vi börjar från vers 9. Då sa han till honom, alltså då sa Yahweh till Abraham, ta åt mig en treårig kviga, en treårig get och en treårig värdur, därtill en turturduva och en ung duva. Och han tog åt honom alla dessa djur och styckade dem mitt itu och la styckena mitt emot varandra. Vad är det? Varför gör han det? Jo, det här är ett blodsförbund. Det var en sedvänja som faktiskt fanns utanför Bibeln. Det är inte bara här det här sker. Utan rent historiskt så fanns den här sedvänjan. Och det är en symbolik i det som säger att om jag bryter det här förbundet så må det gå med mig som det har gått med de här djuren. Jag lovar att jag håller det här förbundet och om jag bryter det så ska det hända med min kropp att den slits isär. Precis som offerdjuren här som instiftar det här förbundet. Det är liksom ett blodsförbund där man förbinder sig till någonting på löfte om sin egen död. Om det här bryts så kommer det att ske med mig som med de här djuren. Han tog åt honom alla dessa djur och styckade dem mitt i tur och la styckena mitt emot varandra. Dock styckade han inte fåglarna. Och rovfåglar slog ner på de döda kropparna men Abraham drev bort dem. När nu solen var nära att gå ner och en tung sömn hade fallit på Abraham. Så då kom en förskräckelse över honom och stort mörker. Och han sa till Abraham, du ska veta att din säd ska komma att leva som främlingar i ett land som inte tillhör dem. De ska där vara trälar och man ska förtrycka dem, så ska ske i 400 år. Men det folk vars trälar de blir ska jag också döma. Sen ska de dra ut med stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd i en god ålder. Och i det fjärde släktet ska din säd komma hit tillbaka. Ty ännu hör inte amorena fyllt sin missgärningsmått. Då när solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt syntes en rykande ugn med flammande låga som for fram mellan styckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa, och din säd ska jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, till floden Frat. Kainenas, Kanasenas, Kadmonenas, Hetiternas, Perisenas, Rafaenas, Amorenas, Kananenas, Girgasenas och Jebusenas land. Så Gud själv är den som initierar det här förbundet. Han är den som går fram mellan offerstyckena. Och det här förbundet som Gud sluter med Abraham, det är ett förbund om att Abraham ska bli fruktsam och få ett folk efter sig. Talrikt som havets sand, stjärnorna på himlen. Barn till Abraham, precis som Jesu motståndare hävdade när han debatterade med dem sen. Vi har Abraham till fader. De såg sig som Abrahams barn. Och det andra var land. Landet tillhör Abrahams barn. Utlovat av Gud. Ett namngivet landstycke som skänks åt Abrahams efterkommande som ett löfte i det här förbundet. Sen går vi vidare till kapitel 18 i första Mosebok, så kommer nästa löfte, löftet om en son. Att Sara ska bli havande på sin ålderdom och föda en son. Och då står det så här, första Mosebok 18:1. Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terabintlund, där han satt vid tältöppningen när dagen var som hetast. Vem är det som uppenbarar sig för Abraham? Det är Yahweh. Det är Yahweh som kommer och hälsar på Abraham. Gud, universums skapare, som Guds ord säger är oändlig. Han är oändligt stor, han är oändligt mäktig. Ingen kan se Gud och leva. När Yahweh senare besöker Mose säger han, du kan inte få se mitt ansikte, för ingen kan se mitt ansikte och leva. Och ändå så har vi här en berättelse där Abraham får besök av Yahweh. Han står och pratar med honom, han till och med står och förhandlar med honom om hur många rättfärdiga det finns i Sodom. Hur kommer det sig att Abraham kan se Gud och ändå leva? Varför blir han inte förtärd av elden och härligheten som Israels folk blev när de försökte springa upp på Sina i berg? Hur kommer det sig att han kan stå där inför Yahweh och prata med honom som en man till en annan? Jo, därför att det är återigen Guds logos, Guds ord som kommer till honom. För det som Abraham får se kommer i vers 2. När han lyfter upp sina ögon så fick han se tre män stå framför sig. När han såg dem skyndade han sig fram från tältets ingång och bugade sig ned till jorden och sa: Herre, har jag funnit nåd för dina ögon, så gå inte förbi din tjänare. Och sen betjänar han de här tre männen som har kommit på besök. Men det står att det är Yahweh som kommer. Och om man läser den här texten och sen så studerar vad har hebreerna som hade det här som sin ursprungliga bibel, vad tänkte de när de läste den här texten? Vad säger liksom den rabbinska traditionen på Jesu tid? Hur hade man förstått det som hände Abraham här? Då tänkte man sig att Gud är osynlig. Han kan inte, vi kan inte skåda honom. Han är för stor, han är för mäktig. Vi kan inte se Guds hela väsen. Han får liksom inte plats i universum på det sättet, utan han måste verka genom sändebud. När Gud interagerar med människor så gör han det genom någon form av medlare eller förmedlare. Det är därför som den hebreiska bibeln talar om att Guds ängel eller Herrens ängel sa det ena eller det andra. Herrens ängel gjorde det ena eller det andra. Så man tänker sig här att här kommer tre änglar på besök till Abraham. Men de har liksom fått makt och myndighet att tala som om de vore Gud själv. Så att när de talar så är det Guds röst som talar genom dem. Och rabbinsk tradition identifierar de här som Mikael, Gabriel och Rafael. De tre ärkeänglarna som kommer till på besök till Abraham. Men om man läser den här texten med liksom, om man får säga, facit i hand. Efter uppståndelsen och efter att liksom uppenbarelsen är fulländad. Och kopplar ihop det här till vad Jesus säger om sig själv till lärjungarna på vägen till Emmaus. Där säger Jesus att han öppnar deras ögon och så förklarar han för dem allt vad som stod skrivet om honom i skrifterna. Med början i Mosebok och genom alla profeterna. Och det indikerar till oss att det korrekta sättet för oss som har hela uppenbarelsen av vad Gud vill göra i historien är att läsa det här och titta efter Kristus. Det är rätt glasögon att ha på sig. För även om inte uppenbarelsen var given på det sättet på den tiden, så att det står att ja, här kommer Jesus på besök innan han blev inkarnerad, så kan vi med våra kristocentriska glasögon på oss se att, men vänta nu, vi vet ju att Kristus är uppenbarelsen av Gud. Den som har sett Jesus har sett Fadern. Han är fullkomligheten av Yahweh uppenbarad för oss. Så när Abraham möter Yahweh vid Mamres terebintlund, så är det medlaren han möter. Det är Kristus han möter där. Det är därför han kan se honom och interagera med honom. På ett sätt som att Bibeln talar om att han möter Herren och han talar med Herren. Och Herren sa det och Herren sa det. Han möter Jesus innan han har blivit född till människa. Jesus uppenbarar sig för Abraham i det här mötet. Och det är talande att i kapitel 18 så står det genomgående Herren sa, Herren sa, Herren sa. Och sen så står det i vers 22. Vi kan säga så här, från vers 20: Herren sa, ropet från Sodom och Gomorra är stort och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå dit ner och se om de verkligen i allt har gjort efter det rop som har kommit till mig. Om så inte är vill jag veta det. Och männen begav sig därifrån och gick mot Sodom. Men Abraham stod ännu kvar inför Herren. Här sker någonting. Männen går, men Abraham står kvar inför Herren. Och sen i kapitel 19 så står det i första versen att de två änglarna kom om aftonen till Sodom och Lot satt då i Sodoms port. Och det är först här som texten börjar tala om änglar. Så att läsa in änglar i kapitel 18, det är liksom att man förstår att ja, men här är det två änglar, då måste det ha varit tre änglar från början och en stannade kvar. Men om vi läser det med glasögonen att det är Gud som möter Abraham i form av sin uppenbarelse, så ser vi att han står kvar och samtalar med Herren medan änglarna går ner till Sodom för att se hur det är ställt. Och det här är det som ligger till grund för att Jesus kan säga som han gör till sina meningsmotståndare i Johannes 8. Abraham gladde sig över att han skulle få se min dag och han fick se den. Abraham fick den här uppenbarelsen. För Jesus mötte honom där. Och talade till honom. Du har även andra Mosebok 3. När Gud möter Mose. Gud kallar Mose. Andra Mosebok 3, 1-6. Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. Han drev en gång fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom. Och där står Herrens ängel i bestämd form. Inte en Herrens ängel utan på engelska the angel of the Lord, alltså i bestämd form Herrens ängel stod framför honom. Och det har man också genom tiderna så att säga i kyrkans historia läst som att det är Kristus som möter honom där som i rollen av Guds sändebud. Det är inte en ängel vilka som helst, det är Herrens ängel, Guds uppenbarelse till oss som möter Mose. När då Herren såg att han gick bort för att se ropade Gud till honom i busken och sa Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa han, träd inte hit och dra dina skor och dina fötter till platsen där du står i helig mark. Och han sa ytterligare, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Så den här Herrens ängel säger, jag är Abrahams Gud, Israels Gud. Då dolde Moses sitt ansikte till han fruktade för att se på Gud. Och sen i andra Mosebok 3 och 14. Jag kan börja läsa från vers 13 så säger Mose till Gud. När jag kommer till Israels barn och säger till dem. Era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig. Vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose. Jag är den jag är. Yahweh. På hebreiska. Yahweh betyder jag är. Det är Guds namnet. Där ger Gud Mose sitt namn. Och vad betyder Guds namnet? Jo, det betyder att Gud är. Punkt. Han utgör existens. Det innebär att Gud är liksom inte en sak bland alla andra saker. Är du med mig? Det här börjar våra tankar att svindla. Men det här är väldigt, väldigt viktigt för oss att förstå när vi möter människor som brottas med Gud. För att väldigt många gånger så det människor brottas med är bilden av Gud som en sak bland alla andra saker. Som att Gud är liksom en del av kategorin av skapade ting. Bara en väldigt hög upphöjd del av kategorin av skapade ting. Och vi måste kunna, du måste ha med dig i ditt eget sinne. Du behöver inte kunna förklara det för någon annan människa. Men du måste själv ha fått insikten om och förstått att Gud är i en kategori helt och hållet för sig. Det finns två kategorier. Av existenser. Det finns Gud och allting som Gud har skapat. Bara två. Det finns ingenting annat som finns. Det finns Gud. Och sen allting annat är Gud har skapat. Och vi kan inte sätta in Gud i kategorin av saker Gud har skapat. Då blir det fel. Och det är därför Gud ger det här namnet till Mose och säger jag är att jag är. Jag utgör existens som företeelse. Det är vad jag är. Yahweh. Då går vi tillbaka till Johannes 8. Så ser vi med de här förförståelserna så ser vi på vad är det Jesus säger till sina meningsmotståndare. Han säger så här. Om jag själv förhärligar mig så är min härlighet ingenting värd, här vers 54. Det är min fader som förhärligar mig, han som ni säger är er Gud, Yahweh. Ni vet inte vem han är, men jag känner honom och jag säger er. Om jag säger att jag inte känner honom så blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom och jag bevarar hans ord. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig. Besöket med Mamres Trevintlund. Judarna sa då till Jesus, du är inte 50 år och ändå har du sett Abraham. Han svarade, sannerligen jag säger er, jag är. På grekiska i grundtexten som ligger till grund för våra översättningar av Nya Testamentet så står där, ego aimi, jag är. Och i Septuaginta, den grekiska översättningen av den hebreiska bibeln, i andra Mosebok 3 och 14 så säger Gud till Mose, ego aimi, jag är. Det är precis samma ord. Jesus säger till sina meningsmotståndare: jag säger er Yahweh. Jag är den jag är. Och jag var innan Abraham blev till. Och det är därför de tar upp stenar för att kasta på honom. För de känner ögonblickligen igen att den här mannen har gjort sig skyldig till hädelse. Han påstår sig vara Gud. Vem tror Jesus att han är? Han är människa och Gud på samma gång. Och han är medveten om det. Han är fullt medveten om sin mänsklighet och han är fullt ut mänsklig. Han är född, han har en barndom, han har en uppväxt. Han har fötts av sin mor, men han är också blivit medvetandegjord. Genom den helige andes insikt så har han fått insikt om sitt gudomliga ursprung. Han vet vid det här laget vem han är och vad han är där för att göra. Det är därför han kan säga som han gör. Han tar på sig Guds namnet och säger: jag är och jag var innan Abraham blev till. Vem är Jesus? Han är Yahweh uppenbarad för oss. Det här är Johannes anspråk. Jesus är det gudomliga ordet som själv är Gud och som var i begynnelsen med Gud och som skapade allting med oss och som sen blev kött. Det är det där som är den avgörande insikten. Att han inte är Gud som är här och låtsas vara människa. Han är inte Gud på något supermansmässigt sätt som är här och tar på sig en persona och spelar teater. Nej, han är människa. Han är född, han har växt upp. Men han är samtidigt fullheten av Gud, uppenbarelsen av Fadern. Hela Guds fullhet bor i honom, men på ett sånt sätt att vi kan se honom. Vi kan röra vid honom. Vi kan komma honom nära. Och så är det än idag. Det är därför vi har blivit kallade att predika evangeliet om Jesus Kristus. Därför att han är uppenbarelsen av Gud på ett sånt sätt att människor kan lära känna honom. Tillräckligt för att ha gemenskap med Gud. Har man sett Jesus så har man sett Gud. Det finns i honom allt som behövs för att lära känna Herren. Jesus själv gör anspråk på det här. Han använder det här gudsnamnsanspelningen på flera ställen. Framförallt i Johannes evangeliet, men även några ställen i de synoptiska evangelierna. Han säger: jag är. Jag är, jag är. Han säger det till lärjungarna, han säger det till sina meningsmotståndare. Han säger det till och med när de blir anklagad inför överste prästen. Jag är och ni ska få se människosonen komma med himlens skyar. Han gör saker som bara Yahweh kan göra. Han förlåter synder. Också något de ville stena honom för. Det finns ingen som kan förlåta synd, för synd är begången mot Gud. Det är Gud som kan förlåta synd. Och Jesus går runt och gör det och säger: jag har fått makt att göra detta. För jag och Fadern är ett. Han utför mirakler som bara Gud kan göra. Han utfodrar människorna i öknen. Precis som Yahweh gjorde för Israels folk. Han gav dem manna i öknen i 40 år. Jesus ger bröd och fisk i öknen till 5000 människor. Och 7000 människor. Han befaller elementen och de lyder. Han hutar åt vågorna och de lägger sig ner. Precis som Gud talar till vattnet. Säger till Mose: räck ut din stav över vattnet, och vattnet vänder bort. Elementen lyder honom, precis så som Yahweh gjorde för Israels folk. Han gör själv anspråk på att vara Israels Gud. Jesus är fullt medveten om sin mänsklighet. Han är också fullt medveten om och gör anspråk på gudomlighet. Så svaret på frågan, vem tror Jesus att han är? Jesus är Gud född till människa och det var han medveten om själv. Han är den fulla uppenbarelsen av Gud till oss. Den som har sett sonen har sett Fadern. Och vad betyder det då för oss? Vad ska vi ta med oss från den här? För det är ju liksom, det är ju, wow, vad häftigt. Men vad innebär det då praktiskt för oss? Det är ju häftigt att det är så, men vad ska vi göra med det? Jo, vi behöver ha medvetenhet om att det är så Gud har valt att göra sig känd för mänskligheten genom sin son. Vårt uppdrag är att berätta den historien. Vårt uppdrag är att berätta för människor om den Gud som tillhör en klass alldeles för sig själv, som inte är skapad, utan som själv utgör existens och är ursprunget till allting annat som finns. Han har gjort sig känd för oss. Han har kommit till oss som Jesus Kristus. I Jesus så kan vi möta en Gud som annars är helt onåbar. Du kan inte se Gud utan Kristus. Den som inte blir född på nytt, säger Jesus till Nikodemus, kan inte se Guds rike. Varför säger han så? Jo, för att om du inte blir född på nytt så kommer du inte in i den gemenskapen med Jesus Kristus så att du faktiskt kan se Gud. De andra som såg Gud, så att säga, uppenbarade i sin härlighet utan det här filtret av Kristus emellan, de förgick, de brann upp, de dog. För att Gud är så stor, Gud är så mäktig, Gud är så härlig, så att vi liksom, vi klarar inte av. Vi behöver befinna oss i Kristus för att kunna ha gemenskap och relation med Gud. Det här är det mest centrala i kristen tro. Vi behöver också ha med oss att hela Bibeln handlar om Guds uppenbarelse till oss, och den uppenbarelsen är Kristus. Det är lätt för oss annars att bara liksom läsa evangelierna och kanske några av breven. Och så liksom när vi kör vår helårs bibelläsningsplan, har du gjort en sån någon gång? Så blir det så här, tredje Mosebok igen. Det är så jobbigt. Nu tjatar de om hur det där templet ser ut, eller det där tabernaklet ser ut, eller vem som har släkt med vem. Eller... Nej, men det handlar om Jesus. Hela Guds ordet handlar om uppenbarelsen till oss som fullkomnas i Kristus. Och därför så kan vi med fullt förtroende ta på oss Jesus glasögonen när vi läser. Och se, vänta, vad säger det här om Kristus? Vad säger det här om att möta Gud utan Kristus eller med Kristus? Vad säger det här om hur Gud har handlat i historien? Vad var syftet med Israel som nation? Och hur förhåller det sig till Kristus? Allt i Bibeln handlar om honom. Och allt som vi berättar för människorna ska handla om honom också. För att om du börjar tala till människorna om Gud utan att kvalificera vilken Gud det är, så kan du lika gärna tala om Zeus. Eller Thor Oden, eller det flygande spagettimonstret. Det beror ju på vad människor har för bild av vad Gud är. Så vi måste kvalificera när det är universums skapare som har blivit uppenbarad för oss som en människa av kött och blod, som kom till oss och som dog för våra överträdelser och som på tredje dagen uppstod igen för vår rättfärdiggörelse. Som har uppstigit till himlen och sitter på Faderns högra sida. Och som ska komma därifrån igen till att döma levande och döda. Honom är det vi talar om. Du får inte lov att blanda bort kategorierna när du pratar med mig. Du får gärna ha din egen tro och sådär, men du får inte missförstå vad jag säger till att handla om något annat än om den Gud som faktiskt är Gud. Du kan inte bortförklara mig med att säga att ja, det där vet jag väl. Nej, du får lyssna. Sen får du ta ställning till vad berättelsen säger. Amen.